Okej, baby, sir.
Säg aldrig mer så.
Jag tänkte, jag funderar på att jag hade det som sån här idé till personlighet som du säger på internet. Jag har idé till personlighet, börjar säga gubben till killkompisar. Ja. Hej gubben. Hur är det gubben? Ja, jag vet inte, det är lite så här. Ja, men det är något så här blandning av att man vill vara, man ska vara så här mjuk och empatisk, men man är också paternalistisk, eller hur, att man sätter sig över någon lite grann. Hej gubben. Jag snöjer nu om det, va?
Kanske, ja, det, ja.
Han var lite hej gubben.
Ja, det är.
Men det är att han vill vara lite så varm, men han är också stand-up-patriarken som kramar om och så här. Hej gubben, hur är det gubben?
Man måste säga, fan, jag bryr mig om dig. Jag är orolig för dig. Då är man snäll och nedlåtande. Men det går bra, ja. Podd och så. Mm.
Okej, då säger vi välkomna till det 122:a Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Nanna Johansson och Jonathan Unge. Välkommen tillbaka, Jonathan.
Tack så mycket.
In i poddekorrhjulet.
Ja.
Efter din sabbatsmånad.
Ja, nu poddas du.
Som du har haft i september.
Hur många poddar gör den här veckan?
Den här veckan ska jag göra...
Du behöver inte räkna upp på dem.
Fyra. Okay. Fem.
Fem, herregud.
Hit the ground running var efter september.
Verkligen.
Jag ringde dig någon timme innan här och frågade hur ska du göra med din mamma? Hur ska det bli det här med din mamma nu och den här krönikan och det?
Mm.
Och så sa du, va?
Ja.
Helt genuint. Du hade ingen aning på riktigt.
Nej, jag visste inte alls vad du talade om.
Det var väldigt imponerande att vara så frikopplad då.
Alltså jag visste ju, hon hade talat om för mig att hon skulle skriva den här krönikan. Och jag var åt med henne i Malmö för någon vecka innan hon skrev den, tror jag.
Okej. Du kanske ska säga vad det är då, att din mamma skrev någon krönika. Lite svårt att förklara. Var det att Ann Ramberg skrev någon krönika om främlingsfientliga debattörer på nätet som hon kallade bruna råttor? Och så skrev din mamma något om en krönika om råttor. Och så var det någon formulering någonstans om vad ska vi göra med de här mänskliga brunråttorna? Hur ska vi bli av med dem? Med gift, frågetecken. Något sånt var det.
Ja, precis.
Och så imploderar Twitter då som det gör. Och alla var så här, varför vill Cecilia Hagen bedriva folkmord på politiska oliktänkande med gift?
Ja.
Och jag har ju varit inne i den här stormen. Jag är jätteskärrad över det här.
Men du tycker att hennes son borde gått in i den?
Nej. Ja, det här är nog bara något som hedrar dig och säger något om hur osunt jag lever. Om du sitter och stirrar på Twitter. Det här säger bara något om att du är en mycket skönare människa än vad jag är. Men jag tänkte att det här, nu måste jag närma mig Jonathan försiktigt. Lägga en filt om honom, ge honom något varmt att dricka. Får man tänka på hur granatchockad jag är över det här? Får man inte, så kan man inte ens ana hur det ska vara för Twitter, Hitlers egen son. Men det var,
ja,
men det var helt lugnt.
Det som är roligt med min mamma är att när många människor säger så här, han eller hon är precis som Hitler, då menar de ofta som är vegetarianer. Men när de säger så om min mamma, då menar de att de är beredda att folkmörda med gift stora grupper av människor. Det gillar jag.
Mm.
Jag tänker inte gå i någon polemik mot min mor. Jag tycker att vad än hon skrev och vad hon menade så var det jättebra.
Ja, exakt. Ja, men det jag förväntade mig inget annat.
Nej,
men
nej.
Vad det är med, jag undrar så här, hur ska du med gråten i halsen försvara din mamma i en halvtimme mot alla de här aggressiva påhoppen från olika kränkta höger-twittrare. Men då visste du, hade du inte ens hört talas om att det hade hänt. Så att,
nej,
då var ingen,
jag gick in och så läste lite din konversation med Hanif Bali och sen så sa jag åt Brande Pavlovic att föra min talan.
Okej, okay. Ja, men då så. Då har vi vår bästa man på det.
Ja.
Jag tänkte faktiskt på en annan grej angående din mamma, var ju att de presenterade På spåret-deltagarna i veckan.
Mm.
Och jag undrar, hur är det möjligt, Jonathan, att du och din mamma inte blir tillfrågade om att vara med som ett av de tävlande paren?
Tycker du det är konstigt?
Ja. Det är superkonstigt.
Är det sant att Kalle Lind ska vara tillsammans med Malou von Sivers?
Nej, Isobel Hadley-Kamps.
Ah, ja. Eller... okay. För annars hade det varit att de bara hade tagit exakt Jesper och vet han, Höglund.
Ja, ah, just det, årets Jesper och Elisabeth. Ja. Ah. Nej, men det är ju det. Det är ju alltså det här med att ni inte blir tillfrågade. Att jag tycker att det är objektivt konstigt.
Det är skam.
Det handlar, det är supermärkligt.
Handlar inte om att vi känner det och vi är partiska. Utan en objektiv bedömare, ja men på riktigt, skulle hålla med om det här. Att jag, men, jag vet inte vad det är i år annars då. Det var Kalle och Isobel. Det var så Kristin Lundell och Johan Hilton. Och det är väl ett jättebra par.
Ja.
Över medel helt klart skulle jag säga. Så inget ont om Johan Hilton och Kristin Lundell. Men det finns ingen i Sverige, förutom möjligen deras föräldrar, som hellre ser det paret än paret Cecilia Hagen och Jonathan Unge. Så är det bara. Men jag tycker bara att det är skandalöst att svenska folket år efter år fortsätter att berövas på den här tv-festen.
Jag tror det skulle gå superbra för er också.
Ni skulle vara bra också rent
tävlings.
Jag är aldrig så bra som jag tror att jag är. Jag tror alltid att jag ska vinna sådana saker.
Men du har väl krossat alla i Sverige i quizkampen?
Nej, Kalle Lind spöar mig jämt.
Men lärde inte du dig alla frågor till slut? Du gjorde ju typ ingenting annat i 2 år än att spela quizkampen.
Jag menar, din morsa har vunnit det förut. Och jag vet ju i alla fall att du är en av de, åtminstone de 3 bästa som jag har mött i så här NS-spelet och TP och sånt.
Det var inte vår plan att Liv skulle bli tillfrågad, men så skulle hon hoppa av i sekunden och ge sin plats till dig. Och du skulle ta in mig.
Nej, alltså hon har ju blivit tillfrågad, ja. Men hon, resten av planen har hon inte spelat med. Nej. Hon sa nej och det var... ja, men det är hemskt att vi berörs på det här då. Dels att ni skulle vara så skickliga och framförallt skulle det vara härligt att se allt det här vi har hört så mycket om den här relationen och sådär. All fantastisk kemi helt enkelt. Men jag vet inte varför. Är det för att Christian Lok hatar judar?
Ja. Han är balt, va?
Just det.
Mm-hmm.
Just det. Och det är din gamla käpp.
Okej.
Det är din gamla käpphäst att vi inte ska skämmas över baltutlämningen.
Nej.
För att de var så oerhört behjälpliga i att samla ihop judarna och massakrera dem när nazisterna kom.
Jag går förbi det där monumentet ibland på Djurgården och gör tummen upp.
Okej, okay, ja men då har vi löst det. Ja, apropå rasism.
Mm.
Det var en nyhet i veckan om att svarta diskrimineras på Airbnb.
Jag såg det.
Har ni sett det? Ja,
ja, först har de gjort någon sån undersökning i USA. Och sen har de gjort sån i Sverige också.
Just det, och det är Airbnb, den här uthyrningstjänsten där folk hyr ut sina egna lägenheter. Och det har massa forskning i USA har visat tidigare att svarta oftare får nej när de frågar om de får hyra någons lägenhet via Airbnb. Men nu har då P1-programmet Kaliber gjort en granskning där visat att samma sak pågår i Sverige.
Fråga. Hur vet de att de är svarta?
Man
har en profilbild.
Liksom.
Men att det är då att när en svart frågar, kan jag bo här den här helgen? Mm. Då svarar värden. Nej, det går inte. Förlåt, jag hade glömt att ändra i kalendern och visa att läggaren inte är tillgänglig. Sen frågade då en vit om samma datum och fick svaret självklart.
Av 200 förfrågningar till olika Airbnb-värdar så var det 83 som sa nej när en svart person frågade. Och av dessa 83 så var det sen ungefär en tredjedel som sa ja när en vit person frågade om att få hyra samma helg.
Och jag hörde också i Studio 1 en intervju med Sara som varit med i granskningen. Hon är svart. Och försökte hyra lägenhet via Airbnb i sitt namn och med sin profilbild.
Tillsammans går jag och Sara igenom vilka svar hon har fått. Flera värdar som sa nej till henne. Sa sen ja till en vit person som frågar efteråt om samma datum.
Vad är dina spontana tankar efter att du har hört allt det här?
Jag är helt ärligt, jag är jätteupprörd.
Och det är ju sorgligt.
Tänk att de är mer rasister än giriga.
Ja, just det. Ja, det är också en vinkel på det hela. Men det var så här det var då uppenbarligen för Sara. Och jag blev lite så här, alltså om man ska känna andra genom sig själv, om man ska försöka förstå rasismen genom sin egen rasism, så kunde inte jag riktigt förstå den här rasismen. Alltså jag blev lite förvånad över att en tjej drabbas så här hårt. Alltså jag menar inte att så här svarta kvinnor drabbas av mindre rasism generellt, av allt man kan drabbas av. Men just den här grejen, vågar jag hyra ut min lägenhet till dig? Alltså då tänkte jag verkligen, om jag så här ska få kontakt med min inre svensk som rasist, att det skulle vara förhållandevis lugnt för tjejer av alla etniciteter.
Ja, men så är det väl också. Alltså hade det varit en svart kille hade det varit ännu svårare.
Ja, men det var ju uppenbarligen lika svårt här.
Okay.
Men för att jag själv har erfarenhet av att vara Airbnb-värd.
Mm.
Och om det var en liksom svart man eller en man med ursprung i Mellanöstern som gjorde en förfrågan, får jag bo de här lediga datumen i din lägenhet? Då tänkte jag så här, ja, jag är inte rasist och godkände förfrågan. Att jag tänkte, på något sätt tänkte jag är inte rasist när jag godkände sådana förfrågningar.
Just det.
Men om det var en tjej av vilken etnicitet som helst, så fanns inte ens den lilla tiondelen då jag ställde mig frågan, hur är det nu igen? Är jag rasist? Nej. Utan då var det bara direkt. Ja, men jag hade bara lite sådär, jag blev lite förvånad över hur rasistiskt det var.
Ja. Oj vad rasistiskt.
Ja, oj vad rasistiskt det här var. Det var verkligen rasistiskt.
Det är verkligen, verkligen rasistiskt. Ja.
Alltså det är mer rasistiskt än så rasistiskt som jag är i den där tiondelen.
Ja.
I min rasistiska tiondel, då jag så här resonerar lite fram och tillbaka, är jag rasist eller inte? Så jag är mycket mindre rasistisk än vad de här människorna är.
Ja, just det.
Det är fan skrämmande faktiskt. Men apropå det här om... min erfarenhet av Airbnb-värld. Så då, och det här säger jag inte bara för att det var PK. Mm. Men om man ska hålla på med racial profiling som är Airbnb-värld, tror jag att de man ska undvika är vita 20-åringar.
Mm.
Män.
Framför allt män, fast också rätt mycket tjejer. Men det är så här unga,
att det är de som har fest. Liksom.
Ja, sådana unga sviniga människor som kommer från en nordeuropeisk binge-drinking-kultur.
Så dra hem någon och knulla med kanske.
Fläckar på soffan och så.
Det är sådana som förstör. De känner ingen press eller att uppföra sig, för att annars drar de skam över hela sin ras.
Mm.
Det var på riktigt så det slutade för mig. Att det var en ung svensk kille som så här bodde i Spanien men var i Sverige tillfälligt.
En spanjesvensk. Det är de sämsta.
Ja, det är de sämsta.
En 20-årig manlig spanjensvensk.
Ja, det är faktiskt. Om ni ska diskriminera en grupp... Det kan jag säga. Alla Airbnb-värdar, om ni ska diskriminera en grupp framöver.
Det är inte profiling, det är fakta.
Då är alla vita lögner okej. Sådär. Nej, oj, förlåt. Jag glömde säga att det var bokat 6 månader framöver. Men han bara söp sönder min lägenhet. Han hade fest på en tisdag och väckte hela huset. Lämnade en massa tomflaskor och stod i trapphuset. Sen fick inte jag ha Airbnb mer för min förening.
Oj.
Man säger så här, är det ledigt? Ja, du. Så var bor du? Marbella? Nej. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, står det för. Och det är ju en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av nedsatt ekosykativa...
Det här är liksom redovisning av ett sånt litet skolarbete du har gjort. Min forskning om ADHD.
ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ja, det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och den utmärks av nedsatt... exekutiva förmågor, det känner jag säkert till. Alltså exempelvis bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten och / eller hyperaktivitet. Tack Wikipedia.
Exekutiva förmågor.
Jag vet inte vad det är.
Nej, det låter som bara förmågor att göra saker.
Ja, men det är ju det det är. Ja.
Det var faktiskt Alexander Crichton, tror jag, föddes 1763 i Edinburgh. Död 1856. Han var skotsk läkare, va? Och han var den första som beskrev grundsymptomen för ADHD.
Vad tidigt det var.
Ja, det var tidigt. Men det har varit ett erkänt funktionshinder i först cirka 50 år. Och det finns siffror från USA som menar sig visa att 3-5% av befolkningen har ADHD. Så det är många. Och,
finns det statistik över tid? Eller kanske du kommer till
tid? Dem?
Alltså hur det har utvecklats? Att det, fler
det är kodatat mycket. Så det är ganska många, och nu kommer fler och fler kändisar ut med att ha ADHD. För att, ja, för vad då? Varför gör de det? Kanske för att synliggöra, var en historisk fråga.
Ja, ja, ja.
Eller för att berätta hur diagnosen förändrat deras liv, kan man tänka sig, om man bara tänker lite.
De vill vara förebilder.
Ja, också. Just precis, man kanske framförallt är där för att få bort det här stigmat som omger ADHD, som tydligen finns. Till exempel kom friåkaren Jon Olsson ut med sin diagnos nu i veckan. Mm-hmm. Känner till friåkaren Jon Olsson?
Nu gör jag det.
Mm. Och den här diagnosen, den fick han så sent som i år faktiskt.
Jaha. Mm.
Så här står det i Sportbladet. Friåkaren Jon Olsson har aldrig känt sig som alla andra och fick i år en diagnos. Nu berättar 34-åringen första gången om hur hans ADHD påverkat livet. Det är många som känner skam, men inte jag, säger han i sin vlogg.
Är det många som känner skam?
Ja, tydligen är det. Jag är själv ganska stolt över att ha ADHD. Det är Jon som talar. Det gör att jag jobbar hårt och går in för saker till 110%. Jag har nått framgång inom flera områden, okay, och gör saker som jag bara drömde om som liten, säger han. Så många kände skam, men inte John. Och John har faktiskt två saker gemensamt med sångaren Viktor Frisk.
Mm-hmm.
Viktor är nämligen också ADHD och inte han känner någon skam. Tvärtom. I en artikel i en tidning, kommer inte vilken, säger Viktor Frisk så här om att ha ADHD. Jag har själv ADHD och det är en superkraft. Det är någonting man använder varje dag hela tiden och som man får mycket energi av och som man dessutom kan glädja andra med. Man har lite mer energi än de andra barnen. Man visar väldigt mycket mer känslor och kärlek. Jag ser det bara som en superkraft.
Det jävla skitkändisar ADHD har faktiskt, måste jag säga. Som sina...
Du måste vara den bästa.
Viktor Frisk och Jord Olsson. ADHDs household name.
Men Viktor Frisk, han är ju en del av en duo, eller hur? Det vet ni kanske. Viktor och Samir.
Ja, just det. Ja, men Samir vet jag vem där. Okej.
Och förutom att dela karriär med varandra så har de också det gemensamt att de har ADHD.
Jaha, Samir också.
Men ingen skam. Samir har på sin blogg, man har, flera gånger tagit upp sin ADHD. Till exempel i bloggposten ADHD, sjukdom eller framgång? Frågetecken. Och där tar han även upp de problem som diagnosen innebär. Så här skriver han, ganska långt stycke när jag får stå ut.
Mm.
Mina lärare tog mig som den jobbiga, störiga och killen i klassen som pratade för mycket. Har varit så under alla år. Jag tog som den som hade stora problem. Mm, och de bara visste hur jävla tråkiga de var att lyssna på. Hade de förstått att jag inte kunde sitta still. Ointressant! Står det med liksom stora bokstäver. De andra eleverna kunde sitta tysta och vara lugna och det gjorde mig irriterad. Jag ville egentligen vara som dem, men jag kunde liksom inte vara tråkig och tyst. Humble brag. Jag vill vara som dem, men jag vill inte vara tråkig och tyst. Men det var inte jag. Så istället hängde jag med de tuffa grabbarna, tjejerna, som var som jag, som sket i skolan. Idag jobbar jag med tv, sociala medier och marknadsföring och det går hur bra som helst. Slipper sitta still och det händer grejer hela tiden. Och produktionsteamen älskar att jag har ADHD och vill aldrig att jag ändrar på mig. Till skillnad från mina lärare förstår de mig. Tack gode Gud. ADHD for the win. Jag skulle aldrig, aldrig, aldrig vilja leva utan min ADHD. Då har jag inte varit där jag är idag. PS. Jag vet att jag skriver som en kratta och att jag skriver osammanhängande och så vidare. Men om ni bara visste hur jävla mycket jag kämpar på den här jävla stolen för att sitta kvar och skriva det här så skulle ni förstå mig.
Bra.
Han har i alla fall ADHD.
Ja, okej. Okay.
Mm. Men det här med att ADHD är lika med framgång, det läggs det så otroligt stor vikt på i allt man läser om ADHD. Kristin Kaspersen, dotter till Lillbabs.
Mm.
Och mycket annat, programledare.
Okej, då ångrar jag mig. Då är hon den bästa kändisen.
Mm. Mm.
Hon är faktiskt den starkaste.
Okej.
Okay. Det kommer jag ihåg när jag jobbade på Se och Hör, att det var det största säljet.
Okej. Okay.
När det är midsommarnummer, Kristin Kaspersen måste vara på omslaget. Hon har Girl Next Door-skärmen, sa vår chefredaktör alltid. Hon är Girl Next Door. Hon är Girl Next Door. Hon sålde liksom 10 000 mer än den som sålde näst mest.
Wow. Mm.
Av någon anledning.
Oj.
Ja, ja, liten parentes.
Ja, men en bra parentes. Mm. Så här står det i en artikel där hon berättar om sin diagnos. Kristin Kaspersen är trots allt stolt över sin nya diagnos. Hon menar att det till stor del är den som har tagit henne dit hon är idag. Det är drivkraften av min ADHD som gjort att jag har presterat och kommit väldigt långt. Så jag är enormt tacksam för min ADHD, säger hon i Framgångspodden. Där alla med ADHD har blivit intervjuade.
Drivkraften i min ADHD har gjort mig framgångsrik.
Ja.
Och vad, är det att man är så rastlös eller något av sin ADHD? Eller?
Man är så jävla underbar, tror jag. Och Riksförbundet Attentions unga vuxenprojekt har ett projekt om ADHD som heter Underbara ADHD. Och de skriver bland annat så här: ADHD kan vara fruktansvärt deprimerande, utmanande och otroligt frustrerande. Men med rätt förutsättningar, strategier och hjälpmedel kan diagnosen även föra med sig en hel del positivt. För en del människor kan det till och med ibland vara en superkraft. Så vad sägs det att några av världens mest kända och framgångsrika personer har gemensamt? ADHD. Och sen listar de alla kända människor med ADHD. Adam Levine, Petter, Blondinbella, Linda Rosling, Viktor Frisk. Men också även människor som jag inte har någon aning om hur de kan veta att de har ADHD. Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Christopher Columbus, Leo Tolstoy.
Konstigt att sätta sånt på stum diagnos.
Men det är som att de bara bestämt att alla i historien som haft en kreativ tanke hade ADHD.
Charlotte Emilie Bronte. Har inte det varit inte tredje syster också?
Jo.
Hon hade inte ADHD. Tennessee Williams, Henry Ford. Också lite konstigt Bill Gates, för det måste man väl ändå kunna ringa och fråga om. Behöver man inte sitta och gissa att han har.
Nej, nej.
I den här, för att man, det ska också sägas att de har gjort en massa olika filmer då, som heter Underbara ADHD, där olika människor berättar om så ADHD. Och där tar jag också upp att allt inte kanske är jättebra, eftersom att en av filmerna heter Utbrott, en film om ADHD, kriminalitet och missbruk. Så allt är inte jättebra. Och även den här Jon Olsson erkände att det finns saker som är jobbigt. För även så här står det. Även socialt har ADHD ställt till problem, för allt när han var yngre. Olsson berättade att han var väldigt upptagen med att prata om sig själv och alla sina idéer och inte alltid varit en god lyssnare. Viktor Frisk håller också med om att det kan vara lite jobbigt ibland. Varför kan de sitta still på lektionen och lyssna på läraren när jag springer runt som en ekorre? Så vad vi nu vet är att folk med ADHD är underbara, men man får också inte glömma att de verkar vara superjobbiga. Och
lite narcissistiska nästan.
Ja.
Det kanske redan var det här urvalet.
Ja, men jag har ändå tagit jag hittade väldigt få som inte var det. Jag tycker att alla är liksom lite skrytiga med den här ADHD:n. Och nu vet jag att ni som har ADHD inte kommer lyssna, men jag kommer säga det ändå. Ni som har ADHD, ni kanske inte ska tala om er ADHD och inte gå ut med det i media, för ni framstår som ganska osköna, tycker jag. Ni har uppenbarligen varit jättejobbiga mot er omgivning fram till sin diagnos, och sen går ni ut och skryter med er framgång. De här artiklarna kan på inget sätt göra det mer positivt för ADHD-människor. Jag kan ju bara tala för oss som har reumatism, att vi har ju valt en helt annan approach när det kommer till vår sjukdom. Vi går ju inte ut då och skryter med alla framgångsrika människor som har haft reumatism. Vilket jag kan tänka mig är supermånga, eftersom en av nio har någon sorts reumatism.
Engelbrektsson.
Han hade det? Ja, det är ingenting som vi tar upp.
Den främsta upprorsmannen i Sverige. Största frihetssymbolen.
Men känner du liksom att du dras då mellan de här två grupperna?
Mellan ADHD:n och reumatikerna.
Men att så här, ADHD:n i dig vill att du ska liksom slå dig på bröstet och så, men reumatikern vill liksom hålla låg profil.
Jag tror bara att det vore bra för oss med ADHD, som jag själv vurmar väldigt mycket för, att kanske vara lite svenska, tala tyst om det sak. En med ADHD tiger. Inte hålla på att skryta så himla mycket.
Nej, men och hur har de kommit fram till det med att Mozart och Columbus och alla obehandlade ADHD?
Alltid när den det här, så här, vi kanske när man upptäckte reumatismen, så kanske alla reumatiker var så här också. Att det är ungdomen av en diagnos, så går man ut och skryter om det lite.
Ja, det är möjligt.
Att jag på 1600-talet som var supertrött på alla reumatiker som skrev böcker om hur bra de var.
Att de gick runt så här liksom, att jag kan inte liksom jag kan inte hyvla osten med en vanlig hyvel. Jag måste ha en sån här konstig specialhyvel. Och alla bara säger ja, det går bra för dig, men kan du ta det lite lugnt? Det är inte så sympatiskt.
Jag menar bara att självklart ska man ju ta upp det positiva och sådana saker. Men att de är att liksom ADHD-kretsen är farligt nära att bli liksom svenska elitkockar just nu i sin framtoning, tycker jag.
Mm.
Men lite mer ödmjukhet är det jag är ute efter. Ja, jag menar bara, varför är det sånt himla skrytnande som att, om, eller, varför är det så himla mycket tal om att man ska koppla den här diagnosen till framgång? Varför är det så viktigt? Är det väl kanske för att de vill framhålla att de har sett som förlorare, helt enkelt? Eller vadå?
Ja.
Mm.
Ni har inte kunnat vara tysta i skolan. Ni kommer aldrig kunna göra någonting.
Mm.
Och så kommer Samir ut och säger att det stämmer inte. Kolla bara, Columbus hade det.
Ja.
Men så är det kanske med många sådana här liksom olika grejer som är så himla, himla störiga för allmänheten, men som så här framhålls av vissa som har det som någonting så himla fint. Alltså det är lite som att vara, vad heter det nu igen? Manodepressiv, fast det heter inte det längre. Vad heter det?
Bipolär.
Bipolär, att det finns liksom någon sorts, det finns något lite liksom mystiskt eller sexigt över också.
Konstnärligt.
Ja, precis.
Ja, men det är väl sånt där man pratar om en medikalisering, typ att vårt samhälle tolererar inte att du är en ineffektiv kugge, så därför blir ADHD en sjukdom i vår tid och så måste man medicinera bort det. Men då kan man tänka att de som har ADHD är rebeller som är liksom fria från normer och de är inte bara mindless zombies, utan de är då fria kreativa själar som Samir och Mozart och så. Ja, skitsamma. Hörrni, solidaritet kostar så lite. Vad kostar solidaritet?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mord.
100 kronor.
Mord? Man måste bli, det kräver väl mod?
Ja, jag tycker som mod.
Nej.
Ja, mod. Ja, okej. Ja, just det. Ja, men det var ett bra svar.
Ja, skulle man visa solidaritet med Brutus till exempel, så innebar det ju mod. Då var man ju en av dem som stack in stöten.
Just det.
Torken i, förlåt.
Mm. Ja, men visst. Men absolut. Men om det inte är Brutus, utan det är alla stackare där ute i prekariatet som kämpar med att sälja sin arbetskraft, så kostar det bara 100 kronor.
Ja.
Vi har så kommit fram till den delen av podden då vi berättar om våra sponsorer. Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Att vara med Akademikernas kostar bara 100 kronor i månaden och gör att du kan få upp till 20 000 kronor i månaden när du befinner dig mellan jobb. Och man kan också ha nytta av att vara med i A-kassan när man jobbar. Om man ska få ett banklån eller hyra en bostad kan det vara bra att visa att man är med i A-kassan, för att det räknas då som fast inkomst. Men även om man planerar att aldrig ha nytta av A-kassan, så kan man gå med ändå då av den här solidariteten. Akademikernas är för alla er som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng, eller 120 om man är så oerhört gammal som jag är och pluggar i det här gamla systemet. Och för er som inte är pluggisar finns massa andra A-kassor. Akademikernas har skapat en A-kasseväljare på väljaakassa.se där du kan ta reda på vilken A-kassa som passar dig. Och många akademiker, till exempel liksom jobbar inom branscher som organiseras av Jusek, tjänar mer än 25 000 kronor, vilket då är A-kassetaket, och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera klösi.
Mm.
Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor.
Det säger jag som vi alltid gör. Oj!
Oj, ja.
Wow!
Herregud, mycket pengar.
Tell me about it. Det är det minsta man kan säga. Läs mer på jusek.se. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas eller Jusek eller någon annan A-kassa eller något annat fackförbund tack vare den här podden, får du gärna berätta om det. Skriv din ansökan eller skriv det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Har ni hängt med i alkoglassdebatten?
Lite.
Inte alls faktiskt.
Okej. Vi kör en liten ill.
Det är en glass som innehåller 5% alkohol, men trots det så är den helt laglig, ska vi säga.
Glassen Aftonbladet syftar på här är skapad av DJ-personen Sebastian Ingrosso och heter Nice, eller Number One Ice. Lite beroende på hur man läser det. Har ni sett den glassen?
Ja, jag har till och med ätit den.
Det har jag med.
Okej.
Du har ätit alla sorterna.
Alla smaker? Mm. Oh, wow. Mm. Den ser ut ungefär som Calippo, GBs mest obscena glass. Ni vet hur Calippo fungerar. Man värmer upp det med sina händer, klämmer sen upp själva glassfall och sen ur förpackningen börjar snaska.
Det var en sån sensuell beskrivning fram till det sista ordet.
Det är en äckligt ord.
Så det är aldrig mer smaska.
Så snaska.
Ja, snask.
Det är som att dina erotiska noveller, de är nästan där, men det är bara...
Sen är det här lilla, lilla ordet.
Det är precis som man ska komma.
Lite finish här.
Ja. Det som i alla fall skiljer den här alkoglassen från Calippo är då att man inte bara går runt och ser ut som att man utför fellatio offentligt. Man blir också lite smålullig på kuppen. För den innehåller, som de säger i klippet, 5% alkohol. Och det som har skapat debatt här är att den här glassen inte har sålts på Systembolaget, trots att den har samma alkohol allt som en starköl. Den har sålts i vanliga livsmedelsaffärer som ICA och via hemsidan Mathem.
Jag blev faktiskt helt chockad när jag såg det.
Okay. Ja.
Jag var tvungen att kalla till med någon som jobbar i butiken.
Ja, det är faktiskt en... Vilken jävla murbräcken i Sverige.
Ja. Mm. Upphetsad blev jag. Jag blev helt glad. Liksom.
Och det här har då varit möjligt eftersom alkoglassen inte räknas som alkoholdryck. Vilket då var ett kryphål i lagen. Det är bara alkoholdrycker tydligen som man inte får sälja. Mm. Men det här kryphålet vill folkhälsominister Gabriel Wikström nu täppa igen.
Surprise.
Party pooper. Men vilket underbart litet kryphål det var medan det varade. För en liten stund fick vi nästan känna oss som Danmark. Man kunde gå runt här, glota med sin alkoglass, vifta lite mer fram turister från Köpenhamn och i förbifarten säga var jag köpte den. Konsum. Jag köpte den på Konsum, som vi kan göra här i Sverige.
Så typiskt Danmark, inte kan köpa alkoholas. Men det här måste liksom vara det värsta Gabriel Wikström kan tänka sig. Att man blir full och tjock. De två saker han hatar allra mest. Tjocka fyllon.
Bror duktig meten slår i taket. Han blir helt vansinnig.
Det var så himla härligt för oss att få uppleva den här härliga känslan som man kan få när man är utomlands och bara går och köper lite sprit på närlivset. Men då, det enda undantaget att den sprit vi fick köpa var frusen. För det här verkar ju vara någon slags fråga om temperatur. De här glassarna beskrivs av mathem.se som just frusna cocktails. Så om glassen legat utanför frysen och tinat, en helt vanlig cocktail som du har hemma på Systembolaget, men fryst, ICA-värdig. Jag kan tycka att det är lite konstigt att inte fler utnyttjade det här temperaturkryphålet medan det fanns. Mm. Rent teoretiskt så hade man kunnat sälja vodkaflaskor på ICA så länge vodkan var så pass nedkyld att den kunde kallas isglass.
Ja, men det var just det att den skulle vara, bara att man lagt den
så 20 minusgrader.
Ja. Så men fryser den? När fryser den?
20.
För den fryser vid 20, okej.
Men mataffärerna hade kunnat göra så mycket om de bara tänkte efter lite. Ut med de där tråkiga frysarna med vegoburgare och in med 1000 iskylda bag-in-boxes. Bara sätta en liten pinne i mitten så kan man skala bort förpackningen och äta bibben som det står pinnglass helt lagligt.
Man borde i alla fall göra det och gå igenom varje produkt bara för att Gabriel Wikström ska tvingas gå ut och vara tråkmånsen gång på gång på gång.
Ja, precis.
Så här, införa en ny klausul för att stoppa det här.
Drömmar.
Alltså, får vi inte dricka isvin längre? Men är det så att de får vara hur starka som helst?
Nej, det vet jag inte. Jag sitter också och fjantar mig lite. Jag drömde lite fritt här, men nu är som sagt det roliga slut. Tråk Gabriel Tristström ska se över lagen och täppa igen där i kryphålet. Han säger så här om glassarna i DN. Det är uppenbart att man vänder sig till barn och unga i första hand. Och det är just barn och unga som vår modell starkast uttrycker att vi ska skydda med alkoholpolitiken. Är det så uppenbart att de här glassarna riktar sig till barn är inte den enda kopplingen att det här är en glass och att barn gillar glass. Mm. Det är inte som att en nioåring har kunnat gå in på ICA, köpa på sig hela frysboxen och sen bara stå langa på skolgården. De har ju läggkontroll i butikerna.
Ja, det är 18
år. Ja, det har varit klart på dem.
Men ganska äckligt också, sägs. Jag tycker
att det vore supersvårt att förbjuda allt farligt som påminner om något som barn gillar. Barn gillar ju leksaksbilar, men det är liksom ingen som tänker att riktiga bilar då vänder sig till barn. Eller att någon bilförsäljare skulle stå och kränga Lexusar till sjuåringar. Det måste ju få finnas vuxenversioner av saker som barn gillar. För vissa saker som barn gillar, gillar ju även vuxna, typ glass.
Just det. Mm. Jag tyckte det var lite intressant om de hade fått låta den här alkoholglassen leva några år. För då hade vi kunnat kanske få en sån där generation, så som mellanölsgenerationen, kommer du ihåg dem? Mm. Att det brukar alltid sitta människor på en bänk och berätta att det var mellanölen som hade förstört deras liv.
Att det skapade en generation alkisar.
Ja, och att det hade suttit människor som
blir glassalkisar.
Ja, som fick liksom livet förstört de här av frozen margarita.
Livet och tänderna. Ja. Gabriel Wikström i alla fall fast besluten om att stoppa alkoholglassen för, som han säger, Sveriges undantag från EUs alkohollagstiftning bygger på att man respekterar Systembolagets ensamrätt. Om det kan uppfattas att man hittat en försäljningskanal för alkoholhaltiga preparat riskerar hela systemet att falla. Det skulle hota alkoholmonopolet. Ja, det är ju här skon klämmer. Glassen hotar alkoholmonopolet. Alkoholmonopolet som är det finaste vi har. Mm. 71% av svenska folket älskar Systembolagets monopol, läste jag idag på hemsidan iq.se.
Det är konstigt.
71% älskar. De skrev inte älskar, men jag tolkar det som älskar. Vi övriga 29% tycker kanske att man i alla fall kan diskutera huruvida vi ska ha ett monopol. Inget ont om Systembolaget, Sveriges trevligaste, mest serviceriktade företag. Men det är ju ändå lite sjukt att jag som vuxen människa inte får bestämma när och var jag vill köpa alkohol. Om vi nu ändå ska ha alkohol i det här landet, vilket nästan alla är överens om att vi ska.
Ja, men jag gillar kanske bolaget lite mer än er.
Varför gillar du så himla mycket?
Det är bara att jag köpt den här idén om att vi tillhör vodka-bältet och vi kan inte bestämma själva när vi ska dricka, som de kontinentala folken kan. Mm. Vi kan inte hantera det.
Nej.
Det är bara, så fort man gör en justering så reagerar svenska folket direkt. Alltså ifall man sänker alkoholskatten, då börjar de dricka så mycket. Ja, det går bara inte.
Ska vi inte bara prova då, ett tag?
Bara testa lite på kul.
Ja, men det är som de gjorde det i Finland, att de bara halverade spritskatten plötsligt. Mm. Och så då låg alla på gatorna och spydde bara.
Det är Finland. Jag får säga så, för jag är lite
sinnet sjukt.
Så sa finnarna också, varför blev när Sovjet föll och deras kontroll över spritpolitiken släppte. Och så då började alla supa ihjäl sig direkt. Och då sa finnarna, men ni är ryssar.
Ja. Men vårt specialtillstånd, så jag kan tycka att det är lite genant att Sverige är en sån udda fågel i EU. Man är den där i klassen som har någon konstig specialregel hemifrån. Nanna måste ha hjälm på sig inomhus. Jag har med mig en sån liten handskriven lapp till fröken. Till och med hon tycker att ens familj är lite weird.
Men när du åker till Köpenhamn och du hamnar på det här stället där du inte behöver hjälm. Det som händer då är att du ramlar hela tiden. Det är det svenskar gör så fort de kommer till Köpenhamn. Så att det är liksom bevisat, tyvärr, att det behövs.
Du gifter med Gabriel Wikström då, det ska vara så jävla rekorderligt.
Men hur lång tid kommer det här vara kvar då? Alltså, vi är ju ändå ett invandrarland, så jag gissar att vi borde liksom... Alltså, är det genetiskt eller kulturellt som gör att vi är alkisar?
Det borde vara kulturellt. Kulturellt. Ändå, tror jag. Ja. Mm, okay. Jag tänker att jag inte så mycket för rasmystik.
Nej, inte så mycket. Men
kommer vi inte kanske, har inte vi en sån invandring som gör att vi kommer legalisera cannabis, tror jag, innan vi släpper alkoholmonopolet?
Säkert.
Så är ju många muslimer, att de kan ju snarare, ifall de får inflytande, liksom förvärra, göra mer åtstramning av alkoholen.
Så kommer någon komma på att man kan servera frusna hash brownies eller vad heter.
På ICA.
Kommer Gabriel Wikström. Hög och tjock. Nej, du.
Nej, nu har jag hört allt.
Nej, men och precis, men nu har det ändå varit så att vi har lördagsöppet. Det är kanske inte att våra lyssnare minns, men förr i tiden så var det liksom stängt på lördagar.
Systemet.
Och kommer det här betyda att de kommer kunna tvinga Systembolaget att sälja alkoglassen? Alltså jag har väldigt svårt att tro att det finns något jättestort liksom, efterfrågan på det. Men då, alltså, kommer de nu vara tvungna att sälja? Kommer de
att Systembolaget frysa? Har ju sin grej att de inte serverar någonting kallt.
Nej, precis.
För att det inte ska uppmuntra till spontanköp. Så då ska man få köpa den glassen liksom,
sen frysa
mjuk
den.
Och sladdrig. Mm. Lägga den i frysen själv. Och sen får man glass.
Jag köper en sån plast... tarm jag bara med liksom glassvätska.
Men det är ju helt sinnessjukt att man är tvungen att gå hem och lägga en vinflaska i frysen.
Mm.
Att man måste ha en sån framförhållning. Alltså, det serveras räkor idag. Ja, då måste jag räkna. Måste vara på, får jag gå till lunchen till bolaget, sen cykla hem och lägga den i frysen. Eventuellt kylen.
Är det här Ian Wachtmeisters podd jag har hamnat i?
Ja, man känner att man får så här skeva
vänner. Lapplisa som bara lappar bilen också där. Man var inne och stått i kö.
Vad sa du, älskling, att det blir? Kyckling! Men... Klockan är 17. Då måste jag köpa sån där, vad heter det, kolsyreis någonstans. Oj, 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 oj. Barnen ska hämtas också. Kunde inte bli biff.
Sosse Sverige-podden.
Ja, nej, det är väl bara att acceptera att man är minoritet i det här jävla sosselandet. Jag kan inte säga det med...
Jo, men det är väl ändå intressant att vi som tycker om att dricka så himla mycket ändå är för ett monopol. Att man lyckas få de här galna alkiserna. Ja. Det är himla intressant att vi får de här...
Många av de 71 procenten är ju alkiser. Ja. Nej, men inte ska väl jag unna mig. Det kan väl jag ens drömma.
Ja, men det är ju det man vet, att det är... Jag dricker så mycket som staten tillåter. Ja, det är fint. Den här sjukdomsinsikten är imponerande.
Mm.
Men man har gjort liksom små ändringar, som det här till exempel att man går och plockar själv. För jag minns när man liksom gick fram och fick typ be om... Mm. Man fick stå med mössan i handen för att få sin sprit.
Man hade kölappsystem. Det var väl också kontroversiellt, tror jag. Att man skulle plocka själv, för att det skulle också leda till att folk ballade ur.
Fyllde korgarna.
Ja.
Jag har tagit upp med dem några gånger att det är så himla konstigt att de har så himla små påsar. Det måste ju vara för att göra att man inte kan handla mycket.
Mm. Mm.
Jag tycker inte de har så små påsar.
Man har väl supersmå påsar. Man får inte ner ett sexpack i dem.
Du får ju ner en bag-in-box.
Börjar inte bråka.
Men om man nu ändå ska gå och peta i alkohollagarna, så har jag ett pyttelitet önskemål som inte har så mycket med det här att göra. Men det är att man skulle peta lite i det här konstiga limbot som gäller för 18-20-åringar. De får ju som bekant inte handla på systemet, men de får dricka på krogen. Och jag tycker att det är lite konstigt att precis den grupp som ingen vill ha på krogen bara får dricka på krogen. Det hade varit så mycket bättre om de drack någon helt annanstans i något avlägset reservat för 18-20-åriga killar. Där de kan hålla på och roundkicka varann och allt annat som mina fördomar säger att 18-20-åriga killar håller på med. Så jag skulle vilja invertera just den biten av lagen. Mm. Låt dem för all del sitta hemma i någon soffa och dricka öl från systemet, men släpp inte in dem på pubbar och barer. Tack. Mm. Det var mitt lilla önskemål där på slutet.
Ja, men det var faktiskt rätt smart idé, tycker jag.
Jag skulle vilja att nästa leda uppluckring var att man faktiskt får köpa kylda drycker.
Mm.
Löjligt.
Ja, men...
De säljer ju till och med mer liksom glas nu. Per glas kan man ju köpa vin i Systembolaget.
Kan man?
Ja.
Precis. Men det kommer kosta många liv, Jonathan.
Så man ska köpa det färdiga glaset, ready to drink, men man måste ändå gå omvägen via sitt hem och ställa in det i kylen.
Det är take away, fast med liksom en... Två timmars fördröjning.
Ja, jo, men jag vet inte, vi kan ha en sån kylning på prov i ett par månader kanske. Ja. Men det kommer inte att gå bra.
En hel generation kommer att förstå. Jag växte ju upp under
kylning. Du vet, när de började med kylar. Sen såg jag inte pappa mer.
Jag pratade förra veckan lite om den här debatten om normkritiken på Utbildningsradion.
Just det.
Det hörde du, Nanna. Att det är en debatt. Har du hört om den här debatten, Jonathan?
Alltså jag har läst om den nu. Mm. Men framförallt, jag var inne på Sveriges Radio för ett tag sedan, så gick jag förbi en person och sa hon, oj, här har det hänt grejer. Och så sa han att någon, för det var han, den personen som har hoppat av och jobbar på SR Malmö, eller hur?
Han jobbar på UR.
Okej,
UR. Samma hus.
Ja, samma hus. Ja, exakt. Ja, men ja, precis, han fick sluta där, Per Axel Jansson. Men ja, vi pratade om det förra veckan, så ni kan lyssna då ifall ni... Ni kan lyssna på det ifall ni har missat det och bryr er. Men i alla fall, det har varit en debatt om att det normkritiska arbetet kanske har spårat ur. Och det pågår en sån debatt på svenska museer också, har jag fått veta nu. Den har varit väldigt intensiv. Den drogs igång för ett par veckor sedan av journalisten Ola Wong i Svenska Dagbladet. Han skrev en artikel och så tog han bland annat upp att det finns etiska regler för museum som har slagits fast av International Council of Museums. Och enligt de reglerna är museers primära uppdrag att förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig styras av tillfälliga intellektuella trender. Men att det är då exakt det som händer i Sverige nu. Ola Wong menar att museerna politiseras, att de har gått vilse i postkolonialt och normkritiskt tänkande, att Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet är för ivriga att använda museerna som något slags ideologiskt verktyg mot Sverigedemokraterna. Att historien inte får vara vad den är utan ska göras till rekvisita för svensk uppfostran. Ett exempel han tar upp på Östasiatiska museet i Stockholm är att på utställningen om Sidenvägen står det plakat som utropar "Mångkultur skapade en guldålder". Och de gjorde reklam i tunnelbanan för Östasiatiska museet med budskapet "Kvinnliga chefer, vilken urgammal idé". Och Wong skriver citat: "Marknadsföringen försökte få Kinas enda kvinnliga kejsarinna, Wu Zetian, 625-705, att framstå som norm och inte det extrema undantag och den hädelse mot den konfucianska statsideologin som hon var", slutcitat. Ja, men lite sånt. Mm. Ni fattar ungefär. Jag är inte så insatt i det här caset, men jag har läst hans artikel. Men han menar så att man prioriterar bort intendenter som kanske också då är experter på typ medeltida sydasiatisk skulptur. Nu har vi en genusintendent istället som tänker om kring hela utställningen. Och många har hakat på och det har varit ett jävla liv om det här. Och jag var ju då lite engagerad i det här förra veckan med Utbildningsradion. Mm. Det är ändå public service media, då kan de inte gå vilse helt i någon så här tokig separatism där de är osäkra på om manliga journalister verkligen har rätt att göra intervjuer med kvinnor. Jag blir lite uppeldad. Mm. Men det här med museerna, jag vet inte. Jag har lite svårt att bry mig.
Okay.
För att du inte går på museum.
För att man inte bryr sig om museer.
Nej, för gå på museum gör man ju bara när man är utomlands. Så jag fattar inte hur det kan vara vårt problem att svenska museer har gått vilse i normkritik. Det är ju utlänningarnas problem. Ja. Skiter väl jag i?
Okej.
Okay. Om det är någon som indoktrineras i Alice Bah Kuhnkes rättänkande PK-diktatur, det är ju bara en massa spanjorer och japaner. Fuck dem. Jag bryr mig väl inte. Varför är det mitt problem? Jag går ju för fan inte på museum här. Alltså hela poängen med museum, det är ju att man är i någon jävla stad i Europa, går runt där och försöker låtsas som att det är en upplevelse. Och man vaknar på morgon. Och det är inte okej att börja dricka direkt för man är en anständig människa. Så man blänger på sin partner. Så här, men vad ska vi göra då? Men jag vet inte, vad ska vi göra? Vad fan ska vi göra? Ja, men vi går väl på Reichs museum då. De har en Rembrandt där. Så här, ja, de har en Rembrandt här. Och så står man där, Rembrandt. När är vi klara med den här charaden? Vid vilken tid är det okej att börja dricka egentligen? Det är väl hela poängen med museum, tänker jag. Mm. Det är ett fint dekorerat väntrum man får vara i.
Tills man börjar dricka.
Ja, i väntan på klockslaget är det okej att börja dricka utan att känna sig som en alkoholist. Museer erbjuder någon så här tjänst för människor, alltså som oss som har blivit så pass gamla att de måste låtsas som att de vill göra något annat än att dricka på semestern.
Så museum är ditt systembolaget när du är utomlands?
Ja, precis.
Det som hindrar dig.
Det som håller någon slags nivå på det. Ja, men då har man museum. Det är också bra då när man kommer hem och folk frågar, vad gjorde ni?
Just det.
Vi drack.
Då har man så ett par avbrott i fylledimman. Vi Rembrandt, Anne Frank. Som man kan, då kan man ropa ut. Ja, men jag menar då, när man har åkt genom jävla stad i Europa, då fyller museerna en funktion. Men det är svårt att förstå vad man ska ha dem till i Sverige. Alltså, så mitt problem uppstår bara ifall utlandets kulturpolitik går vilse, enorm kritik och postkolonialt tänkande. Om jag är där i utlandet på Reichsmuseum och frågar en intendent, kan du berätta om Rembrandt? Nej, jag kan inget om Rembrandt. Jag anställer här i egenskap av genus- och queerexpert. Jag kan berätta om mitt arbete för att luckra upp den statiska kultursynen som funnits här på Reichsmuseum. Jag har målat en mensfläck på Rembrandt för att få motivet, att motivet ska bli mer av en icke-binär könsidentitet, vara mer relevant och inkluderande, fånga upp den unga generationens engagemang. Dålig parodi. Men å andra sidan... det är lite av ett havsverk där. Å andra sidan hade det kanske inte heller gjort mig något om det var så.
Nej. Att när jag var utlandet, du tänkte bara på när du skulle få dricka.
Ja, jag vet inte om det hade varit en mindre intressant väntan på dagens första Weissbier. Ja, liksom Reichsmuseum som har spårat ur enorm kritik. Det kan väl lika gärna vara på det. Men jag menar att det är om det då händer i utlandet på deras museum. Det är ju då det eventuella problemet skulle kunna uppstå. I och med att man bara går på museum i utlandet.
Därför det här är inte heller någon sorts liksom, principproblem för dig. Om Sverigedemokraterna kommer till makten och de sen berättar vad Östasiatiska museet ska lägga tonvikt på. Antagligen då Sven Hedin heter det.
Ja, men precis, att de börjar hålla på att röja i kulturpolitiken.
För de enda som blir nazister av det är japaner och spanjorer.
Skiter väl jag i. Ja, men jag menar också, i och med att man bara går på museum i utlandet, fattar jag inte ens hur det har kommit fram att det pågår något kontroversiellt på svenska museer. Hur har svenska debattörer kunnat få ny som där? Jag tänker att ett land kan ställa ut exakt vad fan som helst på sina museer utan att egna landets medborgare någonsin skulle märka det. Alltså alla Sveriges museer skulle bara kunna vara liksom Jan Myrdals avbitna tånaglar i glasmontrar. Det är bara det där. Jan Myrdals avbitna tånaglar, vackert belysta på röd sammet i glasmontrar. Det kan vara Svenska museum, jag har ingen aning.
Det du bara... tänker att han är så vig att han biter av något.
Det kanske är om Jan Myrdal.
Men vig, det är.
Men det är ju bara massa japaner och spanjorer som går runt och tittar på det. De står där, åh gud, Jan Myrdals tånaglar. När får jag börja dricka? Jag kan säga, ifall ni hör på det här idag torsdag när det kommer ut, så är jag i Stockholm ikväll och är med på ett hörn på en oslipat grej. Oslipat tolkar Billy the Vision and the Dancers, som är på Käkelbanan, tror jag. Att vi är en massa komiker som ska stand-up-tolka det här bandets låtar. Och så spelar bandet låtarna också. Är det någon som vill säga något annat? Eller?
Lyssna gärna på vår podd, Spela spel.
Just det. Vi ska börja köra varje vecka nu.
Och nu finns det ett nytt avsnitt av februaripodden också.
Just det.
Jag säga. Just det. Det här var en podcast för Aftonbladet Kultur. Tack till Akademikernas A-kassa och tack till fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, ni andra... här inne på mitt kontor. Jag heter Jonathan Ung och Anna Johansson.
Det stämmer.
Okej, hej då.
Okay, hej.